Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jaha du.
Jaha du, Helena. Nu är det Life with Kids-podd igen, torsdag. Mm. Och vi har favoritbesök idag. Woho! Petra Krantz Lindgren är med oss.
Hej! Äntligen!
Igen.
Ja. Mm. Ja. Jättekul att vara här igen.
Ja, jättekul att få ha dig här och få lyssna på lite av dina fantastiskt kloka råd som vi alltid får.
Jag skrev en mejl till Petra för inte så länge sedan och så sa jag att jag har dig ofta på axeln. Mm. Sådär. I olika situationer. Och ibland känner jag så här, nu är jag glad att Petra inte är här. Så nu skulle du Petra varit stolt.
No pressure. Skyhöga förväntningar. Ja. Men Helena, hur mår du?
Jo, jag mår bra. Men jag har ju också hintat lite att jag har inget vidare föräldrar självförtroende för tillfället.
Sen igår.
Ja,
så det är ganska kort. Ja. Kortsiktigt.
Jag har ju varit borta över helgen. Och jag förstår ju att ofta, i alla fall jag, bli lite straffad av mina barn när jag har varit borta.
Mm. Det där kan ju vara liksom lite både och. Att antingen får man sig smäll när man kommer hem eller så får man en kram.
Ja, jag fick
ibland
en kram
lite
först.
Både och liksom.
Jag fick en kram först. Men sen var det ju bara pappa som gällde.
Ja.
Då blev jag sur. Alltså så här,
barnsligt sur.
Lite barnsligt sur. Ja. Då går jag väl då. Nu vill jag ändå bara vara en pappa.
Ja.
Ja. Och så slutade
hade du Petra på axeln då?
Nej, hon var ganska lågt.
Massa lilla Petra.
Jag insåg också att imorgon ska jag träffa Petra. Hur ska det här gå? Fan, nu kanske får ta den här podden själv.
Nej, jag är glad att du är med.
Ja, det känns fint. Bra. Ja, det känns lite extra bra idag då kanske. Men det var allt var lugnt och skönt i morse. Och,
ja, det brukar gå ganska snabbt.
Ja, jo, men det gör ju det ändå. Ja. Mm.
Men det är inte det vi ska prata om idag.
Nej.
Vi bad Petra
fast
komma
nästan.
Hit. Ja, lite kanske. Ja, det kan ju i och för sig vara ett litet inblandat hot i det. Vi tänkte prata om hot och mutor och belöningssystem idag.
Mm. Mm.
Ja.
Jättespännande.
Ja, det tycker också jag.
Det är ju ganska vanligt, skulle jag säga, att föräldrar använder det. Så att det finns väl alla anledningar att prata om det.
Ja, men verkligen.
Eventuella fördelar och eventuella risker.
Så mycket olika grader i det där också. Mm. Allt från liksom väldigt konkreta hot till lite mer, jag tänker på till exempel så här veckopeng som vi har börjat med ganska mycket nu. Och vad vi förväntar oss i gengäld då, liksom. Det är ju också ett sorts belöningssystem, eller i allra högsta grad. Så det tänkte jag också att jag ska alltså, fråga dig lite om vad som känns.
Det här blir bara en terapitimme för dig och mig. Alltså.
exakt.
Men vi kanske ska backa,
det
för det är kanske inte alla som har Petra på axeln bara varannan dag. Så du kan väl börja med att berätta lite om dig själv.
Mm, det är mest mina barn som har mig på axeln hela tiden. Ja. Jag är mamma till två barn, en pojke som är 15, en flicka som är 13. Jag är beteendevetare. Jag drivs av en längtan. En längtan efter att varje barn ska få växa upp och veta att hon är värdefull och viktig och duger. Precis som hon är. Och det är en längtan som genomsyrar allt mitt arbete. När jag skriver och när jag är ute och föreläser och håller kurser. Och det är det som jag vill förmedla och göra konkret. Hur gör man då? För de allra flesta av oss delar den här ambitionen, men i vardagen så kan det vara lite svårt att leva upp till det. Och det är det jag vill hjälpa till med.
Mm. Det är väldigt fint, vilket livskall.
Ja.
Och du gör det ju väldigt bra också. Jag kommer ofta på mig själv när jag följer dig på Facebook och så här. Jag läser dina inlägg och så här. Att men det väcker väldigt mycket hos mig. Mm. Och ingångsvärdet är ofta så här, men det här hade jag nog gjort så här. Och så läser jag vidare och så bara, det hade kanske inte varit så bra. Så att, det är väldigt
sätter saker i perspektiv, tycker jag.
Så det är kul att få diskutera det här.
Och så Petras fina bok också, med känsla för barns självkänsla. Mm. Det var en av de första så här, föräldraböckerna som jag läste, som också gav en mycket så här, insikter, tyckte jag.
Mm. Det är ett så här fan...
Ja, men det är lite. Det är både en terapitimme och en hyllning till Petra.
Ja, precis.
Nu kör vi igång.
Välkomna. Det blir bra.
Men ska vi börja med det här med hot och mutor då?
Ja.
Det känns ju som ett så här, ständigt återkommande beteende hos ganska många av oss, tror jag. Eller jag är ganska säker på det om man pratar runt och sådär. Men vi kanske ska börja i vad som händer liksom med våra barn när vi hotar och mutar och så. Växeldrar de där två.
Jag skulle egentligen vilja börja lite längre bak med varför vi hotar och mutar. Jag tror att de flesta av oss, jag inkluderar mig själv där, för jag hamnar ju också där ibland, vi gör det som ett sätt att sätta gränser. Som ett sätt att lära barnen vad som är rätt och fel och vad som funkar och inte funkar i samhället. Liksom. Och när jag pratar om det här med att sätta gränser så brukar jag ställa tre frågor till dem jag pratar med. Och jag tänkte jag skulle ställa de frågorna till er nu.
Så,
den första frågan, den är ganska enkel. Den handlar om vad vill du att ditt barn ska göra som ditt barn kanske inte är så villigt att göra.
Sätta på där... sig jackan när man ska gå till förskolan.
Ja, till exempel. Sätta på sig strumpor. Det är för svårt. Mm. Det blir knäligt.
Och det kan vara massa städa. Städa undan lego, sitta still vid matbordet. Det här är ju exempel på situationer när vi vuxna vill att barnet ska göra någonting som barnet kanske inte är så intresserad av att göra. Och det är där som gränserna blir aktuella. Om man vill samma sak så har man ju liksom inget problem, va? Den andra frågan, den är lite mer spännande, tycker jag. För det är ju så här att ibland så gör ditt barn som du vill. Snarare än som hon själv skulle föredra. Ibland så sätter hon på sig strumporna. Trots att om det var upp till henne så skulle hon hellre sitta kvar på golvet utan att sätta på sig strumporna. Ibland så hänger de upp jackan på kroken i hallen fastän de inte riktigt ser poängen med det, för den ligger ju jättebra där den ligger, va? Och så gör de det ändå. Varför? Vad är det som motiverar era barn att göra som ni vill snarare än som de själva skulle föredra?
Jag kan ju gå tillbaka till situationen igår kväll då kanske. När Edvin sa att jag fick ligga i hans säng för min skull. Ja, det gjorde jag ju för att jag skulle bli glad. För att jag hade tidigare då hotat med någonting liksom.
Ja. Så han ville han förstod vad som var viktigt för dig. Och han ville bidra till att det blev bra för dig.
Fint av honom.
Det var fint av honom. Och jag gissar att det är ungefär det vi vill. Men ibland så är det inte därför de gör det, eller hur?
Nej, men precis.
Vad är det annars?
Ja, men det kan väl vara att slippa själv liksom, eller slippa
inte bestraffa, att vi inte ska bestraffa
och straff dem, liksom. Och vad det nu kan vara man har hotat med.
Slippa gå miste om en muta kanske. Eller slippa gå miste om en belöning. Alltså man vill gärna ha den där belöningen, så därför gör man det. Och när jag ställer den här frågan till föräldrar så får jag de svaren som ni har gett nu. Och, ja, man vill inte att mamma och pappa ska bli arg. Man vill inte känna sig som en dålig människa. Man vill inte få dåligt samvete. Man vill göra en vuxen glad. Man vill, som du sa Helena, bidra till att man förstår vad som är viktigt för en vuxen och så vill man att det ska bli bra för en vuxen. Så om man tittar på de här svaren lite mer analytiskt så kan man se att de placerar sig i tre kategorier. Det handlar om att barnen gör saker för att de, som jag var inne på, förstår vad som är viktigt för oss. Och så vill de att det ska bli bra för oss. Sen händer det också att de motiveras av rädsla. Rädsla för ett straff. Rädsla för att gå miste om en belöning. Rädsla för en vuxens ilska. Och sen slutligen så motiveras de ibland också av att de vill undvika skuld och skam. Slippa känna sig som dåliga människor. Slippa få höra från mamma att nu har du gjort mig ledsen. Slippa höra...
Sa du så igår, Helena?
Jag vet inte vad jag sa.
Nej, faktiskt. Vi behöver inte gå in på det. Men jag tänker att så, först... Ja, förlåt, du ska få prata klart.
Ja, det, så jag hade en tredje fråga till er nu.
Ja.
De här tre kategorierna, rädsla, skuldskam och vilja att bidra. Vilken av dem vill ni ska motivera barnen att göra det ni vill?
Det är den där sista, viljan att bidra. För det jag tänkte fråga nämligen att den låter ju ändå i mina öron ganska fin. Alltså det finns ju en empati i det och liksom vilja att gå någon till möte. Så det är ju så man gör
någon glad liksom.
Liksom i, även vuxna i dagliga livet. Det är en god motivationsfaktor.
Precis. Tänker jag. Och när jag möter föräldrar så får jag nästan alltid svar på just det temat. Att jag vill ju att mitt barn ska förstå vad som är viktigt för mig och reagera med empati på det.
Men om den där empatin inte finns där då liksom? Ja. Kan inte du hänga upp jackan, snälla? Då blir jag glad.
Ja.
Nej, jag orkar inte.
Eller, gör det själv.
Nej, gör, det kan väl du göra.
Precis. Och jag tror att empatin finns där. Men kanske inte just då.
Nej.
Och kanske så är det också så att du, hur du uttrycker dig påverkar huruvida barnet står i kontakt med sin empati eller inte. En del vuxna säger ju att mitt barn har ingen empati. Det tror inte jag.
Alltså jag kan känna att mina barn ibland har för mycket empati.
Ja, så kan det också vara.
Eller så är det jag då som är för ynklig och så här, du älskar inte mig. Det sa jag faktiskt inte. Men det var väldigt nära.
Just det. Och det är en hårfin gräns där mellan att uppleva att barnet känner skuld och skam.
Ja,
och verkligen gör det för din skull. Mm. Eller om de gör det för att slippa känna sig som dåliga människor.
Mm.
Men min poäng här, det är att vi behöver prata med barnen på ett sätt som väcker deras empati. Snarare än att prata med dem och använda mutor och metoder och hot som kanske snarare då väcker rädsla hos barnet eller skuld och skam om vi kör med på det här men nu har du gjort mig ledsen och det där är inte okej. Men hot och mutor har ju det gemensamt att de väcker rädsla hos barnet. Och jag vill göra tydligt att rädsla är en väldigt effektiv mekanism om du vill förmå ditt barn att ändra sitt beteende. Det funkar väldigt bra. Men det funkar ju inte riktigt då på det sätt som jag hörde att ni skulle önska och inte heller de flesta andra föräldrar som jag möter. Det är väldigt sällan jag möter någon förälder som säger det här med rädsla, det tycker jag är bra, det kör vi lite mer på. Eller skuld och skam. Utan de allra flesta vill ju att barnen ska förstå och vill bidra.
Ja, och väcka deras empati.
Mm, precis.
Ja, så det funkar inte det här med hot och mutor för att väcka empatin, menar du?
Nej, det gör det inte. Men som sagt, det funkar.
Mm.
Och ibland när jag möter föräldrar på kurser och föreläsningar så frågar jag dem, hur är du uppfostrad?
Ja.
Vi brukar lägga ganska lång tid på det inledningsvis.
Mm.
Vill ni berätta? Har ni vuxit upp med föräldrar som har hotat och mutat?
Nej,
det har faktiskt inte jag heller.
Faktiskt inte.
Jag har inget minne av att jag någonsin har blivit.
Lite för lite.
Kanske lite mutor ändå. Men jag har ingen minne av att främst min mamma har så här hotat med saker. Aldrig. Hon kanske har det, men jag har ingen minne av det.
För jag möter ju en del vuxna som berättar att de har varit uppvuxna med just mycket hot om utor. Inte enbart naturligtvis, men mycket inslag av det här. Och då brukar jag fråga, hur var det för dig att växa upp med det här? Och då får jag svar som handlar dels om att det påverkade en själv som människa. Men att det också påverkade relationen till föräldern. Så de här föräldrarna, de jag möter då, kan berätta om att det gjorde nog att jag blev ganska osjälvständig. Jag fattade inga egna beslut utan jag gjorde ju som mina föräldrar sa att jag skulle göra. Jag blev inte så kreativ. Jag vågade inte tänka själv och ta egna beslut utan återigen jag styrdes av vad mamma och pappa belönade att jag skulle göra.
Ja, och att man på något sätt också blir van vid det. Att liksom ta instruktioner på något sätt utan att egentligen veta varför alltid utan så här ska man bara göra för att annars händer det så. Liksom.
Och där vill man ju verkligen inte att de ska vara när de blir vuxna sen.
Nej, för det är ju en del som säger det, att det var inte bara när jag var liten utan det påverkar mig också i vuxen ålder. För än idag så vet jag inte riktigt vad jag själv tycker eller vad jag själv står för. För att jag fick inte öva mig att tänka på det när jag var liten. Liksom. Sen är det också många som säger att det fick som resultat att de började skylla ifrån sig när de gjorde misstag.
Mm.
För att man vill ju undgå att få det där straffet som man riskerar att få annars. Och kanske också att man började ljuga. Och det finns också de som berättar om hur de var lite osäkra på förälderns behov. Mm. För det var inte tydligt. Okej, pappa sa att jag skulle städa på mitt skrivbord, annars fick jag inte titta på tv. Men jag fattade aldrig riktigt varför. För han var ju ändå aldrig i mitt rum. Så vad spelade det för roll hur det såg ut på mitt skrivbord? Visst, jag städade för jag ville titta på tv.
Ja.
Men jag förstod aldrig varför.
Och just det här att vara till lags liksom också. Och känslan av att då pappa kanske ändå var arg. Alltså att det liksom är ju sällan ihopkopplat kanske. Men jag tänker också som du ofta, eller upplever jag, skriver. Det är också det här att backa ett steg. Som man ofta kan göra om man har liksom tid och ork och tålamod.
Mm.
Att utgå från att ändå barnet gör sitt bästa på något sätt. Och att nu ligger jackan där på golvet. Och det är liksom inte för att vara dum eller retas. Eller så här, nu ligger den på golvet fast jag vet att du vill att jag hänger upp den. Utan att det det är ett uttryck för något helt annat. Och att man någonstans tar avstamp i det också. När man då säger åt barnet. Att så, du måste ju ha tjatat. Jag har sagt många gånger att du måste hänga upp jackan. Varför gör du inte det? Och istället utgå från att så här.
Det finns en anledning.
Ja, men exakt.
Det finns ett behov som ligger bakom det där beteendet.
Precis, det där behovsstyrda som du pratar mycket om.
Det har vi pratat om i den här fina podden om självkänsla som jag spelar.
Ja, det har vi. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle återkomma till det här också. För jag vet att ni snart kommer att fråga, men hur gör man istället då?
Precis.
Om man inte ska hota och muta. Och då tänkte jag att vi skulle börja prata om det. Men jag vill också gärna prata lite mer om riskerna
och vad det kan
med
leda
hot
till,
och mutor och vad det kan leda till. För det finns ganska mycket forskning om det här. Och alldeles speciellt så är det en man som heter Alfie Kohn som har sammanställt forskningen kring det här. Och han har gjort det väldigt föredömligt. Så jag rekommenderar verkligen hans böcker om man vill veta mer om det här. Han har bland annat skrivit en bok som heter Punished by Rewards. Alltså straffad av belöningar. Där han har sammanfattat forskningen. Den är ganska gammal den här boken nu. Men slutsatserna är fortfarande giltiga. Så den rekommenderar jag. Han finns många föreläsningar med honom på YouTube också som man kan klicka in sig på. Han är väldigt rolig och animerad föreläsare. Så om man är nyfiken på det här och inte känner att man får nog dåligt samvete av att lyssna på det här så kan man kolla lite mer på Alfie Kohn. Men han är också väldigt bra på att berätta hur man ska göra istället. Det hoppas jag att jag kan hjälpa till med på slutet också.
Alfie Kohn.
Alfie Kohn, precis. Men det som han visar som man kanske inte riktigt tänker på alla gånger, det är att mutor, om vi tittar på det, det påverkar ju inte barnets värderingar egentligen, utan det påverkar bara beteendet. Mm. Så när man tar bort mutan så är det ganska vanligt att beteendet återgår till hur det såg ut innan. Och jag måste få berätta, jag mötte på ett nyårsfirande så mötte jag en liten pojke som sa till mig att nu är det bara 2 timmar kvar, sen får jag min belöning. Ja, vadå då? Men min pappa sa att jag skulle få 1000 kronor om jag inte svor före nyår, liksom 12-slaget. Och det hade ju då pågått hela hösten, så han hade ju kämpat och inte svurit på hela hösten. Och sen strax efter 12-slaget så gick jag fram till honom och så sa jag att grattis, klarade du din utmaning nu då? Jajamän, sa du, det är så jävla skönt för nu kan jag svära igen.
Ja.
Och jag tycker att det illustrerar så otroligt väl hur han hade ju inte liksom ändrat sina värderingar till eller inställning till att svära. Det var bara någonting han hade gjort. Han hade inte lärt sig så mycket om sin pappas behov, utan det han hade lärt sig det var att man får 1000 spänn om man inte svär på en viss tid.
Ja. Jag förstår precis.
Så om man börjar muta så finns det risk att man får fortsätta muta. Liksom.
Ja. Finns det där veckopengen tror du?
Ja, men det jag tänkte på att det är ju väldigt många vuxna som beter sig på samma sätt med belöningssystem i att så här, men nu har jag ätit nyttigt hela veckan så nu kan jag äta tårta hela helgen här. Eller. Alltså den typen, nu har vi sparat mycket, nu har jag levt liksom snålt här i den här månaden så nu blir det shopping här. Eller.
Och vet du, jag tycker ändå att det är en stor skillnad, Fanny, på det och när vi mutar våra barn. För att det är du själv som belönar dig.
Ja.
Och det tycker jag, det gör vi ju, det är ofta en invändning som jag hör när jag pratar om att jag är kritisk mot belöningssystem. Att folk säger, ja men man belönar ju sig själv hela tiden.
Ja.
Fast det är ju en väldigt stor skillnad, för det är du själv som bestämmer vad som ska belönas och hur det ska belönas. Och när du har levt upp till ditt eget krav.
Mm.
Men när man belönar ett barn eller mutar barn så blir det ju som ett motsatsförhållande inbyggt i relationen. För att det är den vuxne som bestämmer vad som ska belönas och det är också den vuxne som bestämmer när barnet har levt upp till den här förväntan som krävs. Och när man bygger in det där motsatsförhållandet så blir det också som en maktkamp inbyggd i relationen. Och jag tror att maktkamp funkar så otroligt dåligt med samarbete. En del
och just i föräldraskapet då. För jag tänker så här, om man omsätter det då i skolvärlden så har vi ju väldigt mycket av det här.
Mm.
Att man ska göra bra ifrån sig på ett prov så får du ett visst betyg.
Mm.
Om du gör bra ifrån dig under ett läsår så,
du
får ett stipendium. Mm. Eller, ja, men det finns ju väldigt mycket yttre belöningssystem om man säger.
I skolans värld.
I skolans värld och även i viss mån i arbetslivet för många. Mm. Med befordringar och löneförhöjningar. Mm.
Och skillnaden är att i arbetslivet väljer du att vara Ja. I skolan har vi skolplikt i Sverige, så ja, där måste precis. Du vara.
Och det är lätt att... tänker vi kring det då? Liksom?
Ja, men jag tänker att, med hänvisning till Alfikon, för det är lätt att tänka sig att just de här belöningssystemen gör att barnen presterar bättre. Mm. Det är ju många politiker idag som säger att vi måste ha betyg tidigare så att barnen blir motiverade. Och man tänker att guldstjärnor i klassrummet och beröm och så här är någonting som förbättrar barnets prestation. Men då visar Alfikon genom en sammanställning av forskningen att så är det inte. Utan det är faktiskt precis tvärtom. Att den som räknar med en belöning för ett beteende kommer faktiskt att prestera sämre än den som inte räknar med att få en belöning.
Hmm. Intressant.
Det är mycket intressant. Och man tror att det handlar om att det har med hur vi är motiverade att göra.
Så
om jag, precis, liksom. Om den kommer inifrån eller utifrån. Mm. Och om jag börjar belöna dig för att göra någonting, då blir din drivkraft utifrån.
Ja,
och då minskar den inre drivkraften som har visat sig vara det som är mest effektivt och det som vi mår bäst av.
Precis, och där tänker jag också att, så här, att det blir ju också om, någon, om du säger åt mig att göra det här så får du det här, då gör jag bara the bare minimum för att få min belöning. Mm. Medan om jag gör någonting utifrån en egen drivkraft eller vilja, då söker man sig vidare så långt det ger en belöning. Mm. Vilket ju såklart kan jag förstå, är ofta mycket längre.
Och ställer också ganska höga krav på pedagoger att liksom få fram de här inre drivkrafterna, tänker jag.
Att hitta, att kanalisera dem. Liksom.
Ja, men precis.
Jag fick en fråga idag, hur får barnet inre motivation? Och jag svarade faktiskt att de har inre motivation. Mm. Det har alla barn. Det gäller bara att kanalisera den, att liksom få hitta. Fram den och hitta områden. Så det är ingenting man behöver ge till sitt barn, utan det har de naturligt. Kolla när de bygger Lego.
Ja. Eller när de pysslar.
Exakt.
Eller, fan, jag älskar att bygga Lego.
Ja, det är min bästa. Ja. Och mina barn, ska jag säga.
Ja, vad härligt. Och då är det inget problem med motivationen, eller hur? När man gör det som är luststyrt så kommer det vara av sig själv. Och jag tänker att det måste vi hjälpa våra barn med. Att hitta sin egen inre lust och kanske göra den till det man lever av och drivs av.
Mm.
För att då kommer man ju inte behöva jobba en dag i hela sitt liv egentligen om man håller på med det som man brinner för.
Ja, jag först skulle någon säga, bygg den här Lego kartongen så får den 20.
Ja.
Det tar ju bort allt det roliga.
Eller hur?
Ja. Det blir inte så kreativt heller. Men alltså, vi förstår nu att det här inte...
orkar du inte höra mer nu,
orkar
Helena?
Inte mer. Idag orkar jag inte mer. Nej, men jag förstår ju att det här är ju inte en bra framkomlig väg. Men det känns ju som att det är så extremt utbrett. Det känns ju som att liksom alla gör det.
Mm.
Varför är det så då? Alltså, så här, varför har vi inte kommit längre?
Varför gör ni det?
Därför att det är för som att det är oftast det enklaste och snabbaste. Men kan du inte göra det här så gör vi det här sen. Eller så får du det här. Eller.
Ja, det känns ju som en enkel väg ut.
Om alltså, du hänger med nu så köper vi en glass på vägen hem. Mm.
Och det är precis därför föräldrar gör det. För att det är enkelt och för att det funkar. Och för att de allra flesta föräldrar tänker inte så ofta på sina långsiktiga mål. De kanske inte varje dag går omkring och funderar över att jag vill att mitt barn på sikt ska vara en person som drivs av empati och funderar över vilken människa vill jag vara i mitt liv. Utan i stunden så tänker vi bara han får på sig kläderna nu så vi kommer ut genom dörren. Och det är därför vi gör det. För att vi i stunden är stressade och har bråttom och för att det funkar, precis som jag sa förut, det funkar väldigt bra. Att spela kanske, på barnets rädsla och skuld och skam.
Kanske heller inte riktigt tänker på de långsiktiga konsekvenser det kan ha.
Exakt.
Alltså om man får in det i ekvationen så tror jag att man
precis.
Kanske orkar backa ett steg och vänta ut eller vad det kan vara.
Men, för det är ju lite så här, det känns ju som att man dagligen förstör sina barn lite så här, mer och mer. Jag känner att jag är ingen bra på det här idag för att jag är lite långt ner på min föräldraskara.
Och men, så är det ju inte, vill jag verkligen säga. Alltså att vi hotar och mutar våra barn någon gång då, det händer ju absolut ingenting. Det är ingenting som de kommer att ligga på terapisoffan även när de blir större. Men om vi gör det hela tiden och varje dag och dessutom tycker att det här är himla klokt att göra så vi också liksom motiverar det inför barnen och inför oss själva att vi gör det, ja men då kommer det på sikt att leda till konsekvenser som de som jag pratade om tidigare.
Så men hur gör vi istället då?
Ja, hur gör vi istället?
Jag tänker där på morgonen eller på eftermiddagen. Eller när vi liksom...
Ja, nu tänkte jag prata om tre steg här. Mm. Jag har en modell i vanlig ordning.
Jag älskar modeller.
Ja. Så då börjar vi med det första steget. Det första steget, det handlar om att vi behöver förstå varför barnet gör som hon gör. Så om jag har ett barn som kommer upp efter nattningen var och varannan kväll. Först är hon törstig och sen så är hon hungrig och sen är hon ju kissnödig för hon drack ju för en stund sen och så är det ett monster under sängen.
Lite
och så
som Alfonsboken.
Ja, men lite så, ja.
Vi är precis där hemma nu faktiskt.
Ja, jag tror att de flesta av oss känner igen oss i det här. Ja. Då behöver jag ju börja med att förstå. Vad kan det vara för anledning? Vad är det för behov som ligger bakom barnets beteende? Och det här har jag pratat om när jag har träffat er tidigare. Just det här att det finns behov bakom alla beteenden. Och då är det första steget att försöka fundera över vad kan det vara för behov som ligger bakom. Handlar det kanske om att mitt barn inte är trött än? Hon har inte det behovet av vila som jag tror. Handlar det om att hon är rädd och skulle behöva vara mer trygg för att kunna sova? Handlar det om att hon längtar efter närhet och gemenskap och det behovet har inte riktigt blivit fyllt än? Så hon kommer på returen några gånger för att få några extra kramar och lite mer uppmärksamhet. Så det är steg ett. Att försöka ta ett steg tillbaka kanske och titta på situationen utifrån och fundera över vad kan det vara som är viktigt för mitt barn i den här situationen? Och nej, det är inte att jävlas. Det ibland känns det så, hon gör det bara för att jävlas. Mm. Hon går mig på nerverna, men det är ju aldrig det. Utan det finns något vackert behov där bakom som tar sig ganska störiga uttryck. Mm. Så det är steg ett.
Och det kan man göra efter, det behöver man inte göra i stunden. Utan när man har lämnat det på morgonen och så här, varför
då tar man en kopp te, sätter sig ner och mediterar lite och kanske pratar med sin partner också. Mm. Vad kan det vara? Om vi ser tillbaka på det här barnets vecka. Hur har det varit? Vad har vi sett i andra situationer? Men just det här att ta ett steg tillbaka och inte tänka att det måste vara någonting egentligen i själva situationen. Utan det kanske är någonting som ligger utanför situationen som tar sig uttryck i situationen.
Mm.
Så det är steg ett. Steg två blir ju då när man har fått en teori om vad det kan vara. Det blir att försöka förebygga att det händer igen. Så då funderar man över hur kan jag hjälpa barnet att få det här behovet tillgodosett på ett annat sätt. Ett sätt som funkar både för barnet och för mig som vuxen. Som jag tror att det handlar om att hon längtar efter närhet och kontakt. Då behöver jag kanske fundera över hur kan jag möta det här behovet hos mitt barn på ett annat sätt. Och med fördel också vid en annan tidpunkt för hon behöver ju sova. Så då ser jag till att köra mycket mys och gos och närhet innan det är dags att gå och sova. Så att hon inte behöver komma upp för att få det som hon behöver. Om jag tror att hon inte är trött, då behöver jag kanske natta lite senare. Väcka lite tidigare. Se till att hon får bli av med den sista energin innan hon hoppar i säng. Så att det är lättare att somna. Om jag tror att det handlar om att hon inte är trygg. Ja, men då är det det jag behöver fundera över. Vad behöver barnet för att känna sig trygg? Och förebygga, det här med att förstå och förebygga, det är så otroligt viktigt. Jag kan inte nog poängtera det här. Mm. Här ligger 90% av arbetet för oss föräldrar. Mm. Men jag möter nästan alltid, vågar jag påstå, föräldrar som snarare lägger 90% av arbetet på att hantera problemen när de väl har uppstått.
Ja,
just det.
Och det speglar sig i frågorna jag får. Vad gör man åt ett barn som inte vill ligga kvar i sängen? Vad gör man åt ett? Vad finns det för metoder när?
Mm.
Och då blir det ett väldigt reaktivt föräldraskap som handlar om att man ska reagera på det som barnet gör. Och jag föredrar att tänka mig proaktivt. Att om det här har hänt på måndag och tisdag kväll, då väntar jag ju inte till på onsdag kväll när barnet kommer igen och funderar över vad jag ska göra när det händer. Utan då funderar jag redan på onsdag morgon. Kanske i samtal med min partner över hur kan vi agera ikväll för att det inte ska bli likadant igen. Det här att förebygga, det är så otroligt viktigt. Och gör vi det så kan vi minska konflikterna med våra barn i väldigt, väldigt hög grad. Det hjälper oss också att stanna kvar i ett icke-affektivt läge.
Mm.
För väldigt lätt, det här är ju på onsdag kväll när barnet kommer för tredje kvällen, att man blir rätt förbannad, eller hur?
Nu
ska du lägga dig, va? Mm. Och då går du i affekt och då blir barnet ledset och rätt.
Ja. Det är skönt att du också får outa det lite nu, känner jag.
Det här med, ja,
och när både du är arg och ditt barn är ledsen, vad händer då?
Ja, men det, ja, usch, det som händer är att jag får stå i samvete.
Ja. Och du når inte fram, det blir inte bra och det tar jättemycket tid.
Nej, och hon blir ännu mer ledsen.
Ja.
Och, så att det, ja.
Exakt, så det är det fina med att förebygga. Ja. Att inte vänta på att det ska hända igen utan att agera innan. När ingen av er ännu har gått upp i affekt. Så nu har vi pratat om två stegen med.
Mm.
Att förstå och att förebygga. Mm. Det tredje, som vi inte kan göra med alla barn. Men, för det beror på hur gamla barnen är, men med många barn så har de ju fått talets gåva. Efter en viss ålder har de flesta det. Att också samtala med barnen. Och här är just ordet samtala är väldigt viktigt. För många säger, men jag har pratat med honom. Och det betyder ofta att jag har berättat för honom vad jag förväntar mig av honom.
Mässat för mitt barn.
Ja, exakt. Och samtal är ju något annat. Det hör ihop med samarbete. Det är tvåvägskommunikation. Det handlar om att jag måste berätta för mitt barn vad som är viktigt för mig. Men jag måste också lyssna på vad som är viktigt för honom.
Mm.
Och det här samtalet, det bör ju då med fördel inte äga rum på onsdag kväll i affekt. Utan gärna på onsdag eftermiddag när allting är lugnt. När vi har tagit en frukt och sitter i soffan och myser. Och då bara, du, jag har märkt att du har kommit upp nu de senaste kvällarna. Och jag hajar att det är något som är viktigt för dig. Jag vill gärna förstå. Har du lust att berätta? Och sen så lyssnar man på barnets svar och tar det på allvar. Mm. Det är inte läge att komma och säga, men du vet, det finns inga monster. Utan om nu inte tror att barnet absolut inte vet det, men det vet de nästan alltid. Men det känns som att det finns monster. Mm. Så vi lyssnar, aha, så det handlar om det. Du är rädd, är det så? Du vill känna dig trygg för att kunna sova.
Mm.
Så sätter jag ord på det som jag uppfattat som barnets behov. Och så lyssnar jag på barnet tills jag märker att han känner att han har blivit förstådd. Då är det dags för mig att berätta om vad som är viktigt för mig. Mm. Så vet du, jag hajar att det här är viktigt för dig.
Mm.
Att få känna dig trygg när du ska sova. Om det nu var det som var viktigt. Och för mig så är det viktigt att få vila på kvällen. När jag sitter framför tvn och slappar, då är det för att jag behöver vila. Och när du kommer upp och snackar med mig hela tiden, då är det lite svårt för mig att vila. Så du, har du något förslag på hur vi kan göra så att det blir bra för både dig och mig på kvällen? Så att du kan känna dig trygg och så att jag får vila. Och vet ni, den här frågan, den är ofta förlösande.
Mm.
Genom att den signalerar till barnet att jag vill ta ditt behov på allvar och jag vill också ta mitt eget behov på allvar. Låt oss snacka om hur vi gör så det blir bra för båda.
Jag tänker att det där är ju också väldigt empatiutvecklande också. Att faktiskt ta in sina egna behov i det och inte vara rädd för det, utan det blir lätt att man bara fokuserar på hur ska vi göra det bättre för dig då liksom. Men också våga vara vuxen i det. Att jag har också mina behov och hur kan vi liksom samarbeta kring det här och hitta en lösning som är bra för båda.
Exakt, och det är ju superviktigt för vi vill ju inte fostra små egoister utan vi vill fostra barn som tar hänsyn till båda sidor av saken.
Ja.
Och har en empati för andra.
Exakt, och barn har empati. Mm. Och de vill reagera med empati, men det är så väldigt svårt för dem att göra det när vi inte berättar om våra egna behov.
Nej, men precis.
När vi bara berättar hur de ska vara hela tiden. Liksom.
Exakt. Mm. Så att därför är just den här frågan så otroligt viktig. Och väldigt ofta så har ju barnen egna förslag här. Men pappa, du kanske kan titta på tv i källan. Så är du nära mig. För då hör jag dig hela tiden. Eller jag kan somna i soffan. Mm. Eller så kan jag som förälder ha ett eget förslag. Hur tror du det skulle vara om du sov på en madrass i lillebrorsans rum? Ja. Eller om du somnar i min säng. Eller om vi har lampan tänd i hallen utanför ditt rum. Det viktiga är ju att jag visar för barnet att jag vill att det ska bli bra för både dig och mig här.
Ja.
Ja.
Och inte bara så här, nu har jag bestämt att det ska vara
så här. Ja. Och jag tror att även om jag tror att jag har en bra lösning på problemet, så är den här frågan och att jag lämnar över problemlösningen till barnet, gör honom delaktig, den är så otroligt viktig. För barn gillar ju ofta sina egna lösningar mycket bättre än våra. Så även om de kommer fram till samma lösning, så känns det mycket bättre för dem. För det var jag själv som kom på den. Ja, och pappa litar på att jag kan.
Liksom. Ja, det kan man ju verkligen förstå. Fattar man ju själv. Ja. Om de bara kommer och presenterar något lösning för en själv. Att säga, det här, så här ska du göra. Mm. Så är det inte lika.
Det finns ju kurser för oss vuxna för att liksom, få andra att presentera det med sina egna idéer. Och sånt där. Så det känns som att det där går igen. Det kommer följa oss hela livet.
Exakt.
Alltså det finns ju också vissa, där tillhör nog inte jag just nu i alla fall. Men man har snurrat in sig i massa olika belöningssystem. Nu är jag tillbaka på belöningssystemen igen. Det är stjärnor och det är pluppar för saker och det är liksom, vad börjar jag då i allt det här?
Om du skulle vilja göra annorlunda, är det så du tänker?
Ja, precis. Mm. Om jag lyssnar på det här och känner så här, åh, jag kanske ändå ska försöka få bort alla de här stjärnorna på toaletten och i hallen och sen så hade vi det där systemet där? Och
jag brukar tipsa om att man ska fortsätta ge stjärnorna.
Mm.
Men helt omotiverat. Alltså bara ge tes arket till slut eller alla 100 arken som du har köpt på dig. Fortsätt gå och fika en gång i veckan men utan att det finns något krav på motprestation.
Mm.
Bara liksom lägg ner men fortsätt ge belöningarna för att de kommer att gagna er relation. Ni kommer få roligare tillsammans. Det är det ena och sen är det det andra naturligtvis att berätta för barnet att vet du att jag har kommit på att det här som jag har hållit på med att belöna dig, vet du, jag vill inte göra så. För att jag har kommit på att jag liksom nästan köper att du ska göra som jag vill. Köper det av dig. Och jag vill hellre att vi snackar om vad som är viktigt för dig och vad som är viktigt för mig. Och hur vi kan göra så att det blir bra för både dig och mig. Mm. Så kommer jag vilja jobba framöver. Hur låter det för dig? Kan man passa på att fråga barnet där också. Och sen så behöver man inse att det här kommer att ta tid.
Ja, precis.
Har man ägnat sig åt hot och mutor, framförallt mutor, under en lång tid, så kommer inte det bara försvinna över en natt. För barnen vill ju ogärna gå miste om det som ändå kan uppfattas som ett privilegium. Så de kommer att fortsätta fråga, vad får jag för det?
Ja.
Mm. Och då gäller det att stå fast i att, men kommer du ihåg, jag har bestämt att vi ska göra så här nu. Kan inte du berätta vad det är som är viktigt för dig här?
Mm.
Så berättar jag vad som är viktigt för mig. Och så ser vi om vi kan hitta en lösning som funkar för oss båda.
Hur gamla tycker du att barnen liksom behöver vara innan man kan ha med resonemang med dem? För jag kan tänka att några sitter hemma och lyssnar och så bara, ja, fast nu har jag ju en 2-åring eller en 3-åring. Mm. Alltså när är de redo mentalt för att, liksom,
jag tänker att ha med dialogen? Alltså det måste du avgöra utifrån ditt eget barn.
Ja.
När ditt barn är så pass verbalt och så, som att det verkar funka. Men tänket är ju detsamma. Oavsett just ålder. Det. Mm. Det är det här tredje steget med samtalet som kommer in när barnen blir äldre. Innan det så handlar det ju fortfarande om att jag behöver förstå varför barnet inte vill på sig att gå till förskolan. Att jag behöver förebygga att det blir så imorgon igen.
Mm.
Så tänket är detsamma. Det finns alltid behov bakom beteendet. Och det behöver jag ta reda på. Och när barnen blir äldre så kan jag göra det i dialog med dem. När de är yngre så får jag försöka göra det genom att klura på egen hand.
Mm.
Och pröva mig fram.
Det tyckte jag var så förlösande för mig, både när jag läst boken och när vi har pratat tidigare. Alltså verkligen så här klura på, varför ligger Oskar och skriker på hallgolvet morgonen? Liksom, vad är det han inte får? Liksom? Det var mycket
inte
som klickade till det här.
Liksom.
Nej, inte bara så här, lyfta ut honom under armen och tänka, jävla unge. Utan liksom, det är
man kan göra
här.
Det också, vill jag säga. Tänka i alla fall.
Ja. Och jag vill göra tydligt att man kommer ju till situationer där man faktiskt behöver lyfta ut sina barn.
Det kan är många ibland dagar utan jackor till förskolan. Ja. Men det pratar vi inte om så länge. Det är så här, okej, ska du ha jackan eller inte? Nej, okej, då tar vi med den då.
Exakt. För det jag står för, det här att förstå, förebygga och samtala, det betyder ju inte att barnen alltid kan få som de vill.
Nej.
För ja, de har inte alltid koll. Nej. På vad de behöver. De har nästan alltid koll på vad de har lust med. Men det är inte alltid det de behöver. Så att min uppgift som förälder, det är ju att barnen får vad de behöver. Så ibland så behöver jag ta barnet under armen och lyfta iväg honom för att vi ska med båten som går till någonstans. Liksom. Mm. Och då är det viktigare kanske hur jag gör det. Jag kan göra det på ett ilsket och aggressivt sätt. Och det är då själv är fan att du inte kan göra som jag säger. Men jag kan också göra det lite mer beklagande. Attans, jag märker att du blir superledsen nu. Och vet du, det är viktigt för mig att hinna med båten. Så nu tar jag och lyfter ut dig i bilen.
Mm.
Samma beteende, men det känns förmodligen helt olika i barnet. Mm. Beroende på hur jag förhåller mig till det jag gör.
Verkligen.
Men vi var ju lite inne på det här med stjärnor. Och då fick jag komma på en liten grej. Min dotter, hon går ju nu i ettan och gick i förskoleklass förra året. Och då hade deras lärare ett system att de satte upp stjärnor på tavlan om klassen hade kollektivt varit tysta en hel förmiddag eller vad det var då. Och skött sig. Just. Och så hamnade de på de där stjärnorna och så fick de någon sorts gemensam belöning om de hade samlat 20 stjärnor på en vecka eller vad det nu var. Ja, det gick ju inte ihop med de här förmiddagarna. Men ni förstår det fanns stjärnor. Och det var också samma typ av belöningssystem då i skolan och det här. Och då är det ju även kollektivt liksom.
Exakt, och det här är jättevanligt,
ja,
det du beskriver
det
nu.
Det.
Att läraren utlyser någon form av kollektiv belöning. Och jag är otroligt kritisk mot
det. Ja, vad skönt
det.
Att höra, för det är även jag.
Ja. Varför är du det, Fanny? Vad var det som blev problem?
Jag tänker att det är så väldigt olika med olika barn. Mm. Hur lätt det är att vara tyst. Vissa barn är ju tysta och det är ju inga problem för dem att sitta tyst en hel. Vissa barn är frågvisa och räcker upp handen eller kan inte hålla sig. Om man 6 år så är det ju inte jättelätt att... Nej. Om man vill berätta någonting eller man vill... Alltså det finns ju ett lustdrivet i det där också som jag tänker kanske kvävs.
Ja.
Men sen också de barnen som faktiskt har... Ja, men det behöver ju inte ens vara någon form av diagnos utan mer spring i benen eller mer spring i hjärnan eller i liksom...
Ja, och sen vad gör de andra barnen, alltså de här tysta barnen med det här barnet som aldrig... Ja, men som ser till att de inte får stjärnan.
Ja,
liksom.
Men exakt. Och att det blir ju den där kollektiva bestraffningen snarare av de barn som inte klarar det här.
Mm.
Och det tycker jag... Ja, det känns jobbigt.
Exakt. Jag tycker ni sammanfattar mina motargument otroligt väl. Det handlar dels om att det är fruktansvärt orättvist för att alla barn kan kanske inte leva upp till det som läraren har bestämt. Man tänker att man ska göra det för att motivera alla barn, men Pelle som inte sitter still, han kanske inte alls gör det för att han är omotiverad. Han kanske i själva verket är otroligt motiverad att sitta still. Men han kan inte. Så det Pelle behöver, det är ju inte motivation utan det är ju hjälp.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Precis.
Ja, det är det ena, och det andra är som du är inne på, Helena, att det blir, resultatet blir ofta kränkningar och mobbning i klassen. För det är ju ingen som liksom säger, ja men lilla Pelle, vad tråkigt att du inte kan sitta still, vad kan jag göra för att hjälpa dig? Det säger ju inte hans klasskompisar. Utan, ja men fan, skärp till det nu, jävla dumhuvud. Och så här, så att det är ju, det blir, skapar grogrund för mobbing, sanktionerat av de vuxna.
Det känns ju alltid inte bra. Men hur ska Fanny göra nu då?
Alltså jag tänker, nu har hon inte samma lärare, så det är skönt. Men jag tror inte att det är några stjärnor. Men borde jag ha gjort någonting? Liksom? Är
det något om man ska... har stjärnor nu, vad gör man då?
Alltså det beror ju på vad man själv tycker. Är det ett så stort problem, eller tänker jag att mitt barn kommer helskinnat ur det här ändå? En grej tycker jag är att prata med barnen själv om det. Liksom. Man kan kanske inte lägga sig i allt som lärarna gör i klassrummet, eller det kan man inte. Nej. Och ibland så kanske det räcker att jag pratar med mitt barn och liksom ger henne stöd. Vet du, jag tycker inte heller att det här känns så där superbra.
Eller kanske luska lite också. Ja. Så här, är det någon som inte klarar av att vara tyst, och vad händer då? Liksom? Mm.
Nu är det en del lärare som kommer hoppa på mig eftersom jag sa att jag inte skulle vara solidarisk med lärarna här. För det vill de gärna, att man ska hålla med om det de gör. Mm. Men ibland så kan jag inte göra det. Ibland måste jag säga till mitt barn att, vet du vad, det där tycker jag också är rätt knasigt.
Ja.
Men sen om jag vill prata med läraren, då tänker jag att jag behöver göra det på samma sätt som när jag pratar med mina barn. Jag behöver vara icke-kränkande och inte liksom gå dit och vara arg. Utan snarare säga att jag har hört talas om det här belöningssystemet. Har du lust att berätta hur det funkar?
Mm.
Och så får jag höra hur det funkar, och sen säger jag känner mig lite orolig för att det skulle kunna leda till det här och det här.
Ja,
och sen lägger jag tillbaka det till läraren. Hur tänker du om det?
Ja.
Så att jag inte tror att jag kommer dit och vet bättre. Nej, utan att jag öppnar för att jag är orolig för det här. Det kan ju vara så att läraren inte riktigt har tänkt på det. Och genom att jag var icke-anklagande så är det mycket lättare för henne att backa och säga, oh, det hade jag inte riktigt funderat på. Tack för att du gjorde mig uppmärksam på det här.
Ja, har man då också pratat med sina barn som kanske har berättat, ja men då, då det finns några som då inte är så snälla mot Pelle, för han kan ju aldrig stå still och det är därför vi inte får stjärnor och sådär. Då kan man ju också lite exempel då.
Exakt.
Och ta med sig till läraren, tänker jag.
Precis.
Ja, men jag tänker i förlängningen så är det här också, nu blir vi lite kanske politiska, men det finns ju förslag om så här betyg i ordning och uppförande som är lite samma sak. Ja. Liksom. Har du samma inställning till det?
Ja,
det,
bara det har jag.
Ni fick en fråga.
Ja, och du fick få ett jättetydligt svar. Jag tycker att det är direkt förkastligt.
Ja.
Jag tror verkligen inte att det gagnar barnen.
Nej. Och jag tänker också att det belönar ett beteende som vi kanske... Är det verkligen önskvärt liksom, att man har barn som sitter och är som läraren vill att de ska vara, tysta och följsamma. Liksom. Mm. Alltså, vissa barn behöver ju av olika anledningar få ställa frågor och vara lite bråkiga inom citationstecken. Ja. Liksom.
Och om de är det så finns det ett behov bakom.
Exakt.
Och jag är orolig för att om vi sätter betyg på ordning och uppförande så får vi inte reda på vilket behovet är bakom, utan vi belönar bort det där beteendet.
Ja.
Och det är jag orolig för, vad det får för konsekvenser på lång sikt.
Ja, någonstans kommer det ju fram.
Ja, det gör det.
Ja, vi kan prata om det hur länge som helst.
Verkligen. Men om vi ska komma tillbaka lite till min veckopeng här. Ja. För veckopeng är ändå någonting som jag tror nästan alla föräldrar ger till sina barn liksom, efter en viss ålder. Och så här. Och inte sällan är ju det knutet till någon form av prestation. Mm. I alla fall bland mina bekanta så där. Så ja, men okej, vad får de i veckopeng och nu ska de göra något för det? Ja, men de ska bädda sängen varje morgon och de ska duka av efter sig och säga tack för maten eller vad det kan vara. Liksom. Tänker man fel där då liksom?
Ja, så det finns ju inte rätt eller fel.
Nej, jag vet. Men
det finns olika val som leder till olika konsekvenser. Vad får det för konsekvenser hemma hos dig, Fanny, när du kör det här systemet?
Alltså, vi har inte riktigt kommit igång med det, för vi tycker att det är lite svårt. Mm.
Jag Vad är det som är svårt?
Jag tycker att det tar emot lite grann.
Varför det?
Och jag vet inte. Det tar emot och det har vi pratat om, jag och min man, att vi vill ju att de ska plocka av sin tallrik. Alltså det är absolut det vi var inne på. Mm. Att drivkraften ska komma någon annanstans ifrån. Mm.
För att vi hjälps åt här hemma.
Ja, men så. Precis. Och fråga, ja, kan ni hjälpa mig att sortera strumporna? Liksom, så vill man ju att de ska säga absolut. Mm. Det gör de ju dock inte så ofta.
Du vill inte att de ska säga, vad får jag för det?
Nej, men precis. Nej. Eller att man ska behöva säga, ja, men annars blir det avdrag på veckopengen. Mm. Eller liksom...
Så det låter inte som att det här är ett system som lockar dig?
Nej. Egentligen inte. Nej. Men samtidigt så tänker jag att det kanske är ett sätt också för dem. Alltså, när jag pratar med kompisar så hör jag liksom motargumenten. Mm. Men det kan väl vara bra att lära sig då att ja, men om man gör någonting extra en vecka. Okej, men jag rensar all ogräs här ute i rabatten. Ja, men att man ska kunna få då en liten lön för det. Mm. Eller liksom en liten... Mm.
Men inte det olika saker då? Alltså så här, lön för någonting när man har gjort ett uppdrag. Det kan, alltså nu pratar jag utan att veta.
Ja, men då tänker jag så här, då kommer de säga, ja, men vi köper såna här pengar i Roblox nu som är stora grejen.
Gud, jag förstår inte ens vad du säger.
Ja, men det är liksom ett spel att köpa pengar i. Ja, och då har de ju inga pengar för de har redan köpt upp veckopengar på de här pengarna. Så att, ja, men ja, det kostar 50 kronor så här. Kan man då säga så här, okej, men för att få de där 50 kronorna så vill jag att du gör det här då?
Eller förväntar du dig att jag ska svara på det? Alltså fan, är det klart du kan.
På sig tunn is då.
Det är klart du kan. Vad får det för konsekvenser och hur värderar du de konsekvenserna?
Det kommer väldigt rent hemma för barnen har ju gjort allt och ni är panka och de har jättemycket pengar i spelet.
På Roblox, bara, ling, ling, ling. Nej, men det är klart. Och konsekvenserna är väl också att ja, men att de får... Ja, men det är ju en inre drivkraft hos dem såklart. Ja. Och det är väl kanske bra då. Ja. Jag hör det när jag säger det, att det kanske låter inte så farligt. Men,
och jag tänker, många familjer gör väl som så att de har en veckopeng som inte är kopplad till vad man presterar. Ja. Just för att i den här familjen så hjälps vi åt. Ja. Mm. Och då blir det nästan så att jag skiter i veckopengen så då kan jag låta tallriken stå. Mm. Och där vill jag ju inte hamna. Eller jag vill ha högre veckopeng, annars låter jag tallriken stå. Mm. Och man tar ju hand om sina grejer för att vi är en familj och vi hjälps åt med det som behöver göras. Ja. Mm. Så är det många som resonerar. Och sen så är det andra som liksom uppe på toppen, som du var inne på, Helena, lägger på liksom jobb som kanske just nu behöver göras. Tvätta soptunnan eller rensa ogräs eller vad det är. Men ibland finns det inga jobb. Och då kan man inte tjäna några extra pengar den veckan.
Som är stora vida världen.
En gång sa vi sen, ni får gå ut och springa två varv runt vår hus. För då har vi suttit och spelat iPad. Och så var vi såhär, nu ska vi inte ha någon iPad. Nu får ni leka med Lego istället. Och sen så hade de lekt med Lego i 2 timmar. Och sen var de såhär, men nu vill vi spela lite iPad. Och då var vi såhär, ja, okej, men om ni springer 2 varv runt vår hus. Då kan ni få 20 minuter iPad-tid.
Fick de ju röra lite på sig i alla fall.
Ja, men exakt. Så det vi tänkte så. Det är perfekt. Vi löser ju liksom vårt dåliga samvete för att de är inne. Mm. Och vi löser också deras önskemål om iPad-tid.
Och vad får det för konsekvenser, tror du, när det gäller inställningen till springande framöver?
Kanske är det lite straffbart. Liksom.
Straffrunder, ja, kallas det.
Nej, men det är också... Det är en bra poäng.
Mm. Ja. Alltså, vi måste snart avsluta samtalet.
Det är bara så himla intressant.
Ja, vi ska prata länge som helst. Men jag tänker att vi måste sammanfatta det här samtalet. Kan vi göra det på några korta tips?
Mm. Vi har fått några bra så här modeller.
Ja, men verkligen.
Ja, men precis. Men jag tycker jag har 3 grejer som jag vill skicka med. Den första är det här, vad vill du ska vara anledningen till att barnet gör det du ber om? Mm. Den tycker jag man ska meditera lite över som förälder. Mm. Vill jag att det är rädsla, skuld och skam som ska motivera mitt barn? Eller vill jag att det ska vara empati? Och det behöver vi liksom fundera över, för det påverkar vad vi väljer att göra. Mm. Det är det första som jag tycker är viktigt att faktiskt tänka över. Vad har jag för mål i mitt föräldraskap? Den andra som är mer konkret utifrån det vi har pratat om, det är just vikten av att förstå och förebygga. 90% av arbetet hemma önskar jag låg på att förstå och förebygga varför konflikter uppstår. Och det sista, det är det här med att göra barnet delaktig i konfliktlösningen. Att bjuda in till att hitta lösningar som funkar för både dig och mig.
Mm. Ja, väldigt fint.
Jättebra. Väldigt bra. Tack snälla Petra för att du får sitta här och bli terapiade. Vi har fått en terapitimme nästan.
Ja, bli lite klokare.
Ja, bli lite klokare.
Tack för att jag fick komma.
Tack, ja. Och vi hörs igen om en vecka.
Mm-hmm. På något annat tema.
Ja. Har ni frågor så får ni mejla till podcast@lifewithkids.se.
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.